Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas, och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se. Det kom också ett så otroligt bra avsnitt. Alltså jag bara älskar det här. Det här är alltså Anders Sandberg, som är den absolut främsta framtidsforskaren vi har från Sverige. Han är väldigt god vän och polare med Elon Musk. Han är framtidsforskare på ett av de främsta universiteten i hela världen, Oxford University, och doktor i beräkningsneurovetenskap. Han vill själv bli nedfryst, där hans huvud kapas av och att han kan bli upptinad i framtiden. Vi går in på att vi har oändligt många verkligheter och dimensioner. Vi pratar om allt i framtiden, alltså atomvapenkrig. Kommer det här komma eller inte? Vi går in på AI, hur den kan hjälpa oss men också förstöra hela världen. Vi pratar vilka supplements man ska ta för att leva länge. Och egentligen det mesta som hör till framtiden. Extremt intressant. Det här är Anders Sandberg.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Palleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Anders Sandberg.
Tack så mycket. Häftigt att vara här.
Nej, men jätteroligt att ha dig här. Och jag har sett så mycket fram emot att du ska komma hit. Och jag tycker det här med framtiden, det känns mer aktuellt nu än någonsin. Jag får gratulera dig till att ha världens kanske mest intressanta och bästa jobb.
Tack så mycket. Jag håller faktiskt med dig. Det här är ju liksom det bästa man kan hålla på med. De stora frågorna. Vad är det som kommer att hända? Och kanske försöka gräva fram då någonting som kanske kan vara bra råd eller användbart liksom för att styra världen åt rätt håll.
Men alltså, som jag förstår, du är alltså framtidsforskare på Oxford University.
Jajamän.
Hur blir man framtidsforskare och hur kom du in på Oxford? Som är kanske en av de absolut mest förnäma och främsta skolorna och universiteten i hela världen.
Jag skulle säga att storyn handlar väldigt mycket om att jag var uttråkad och nyfiken. Så jag växte upp i Hagalund i Solna på 70-talet och jag läste alla science fiction-böckerna som fanns på lokalbiblioteket. För det var ju mycket mer spännande än höghusen utanför. Och sen så började jag undra, kan man inte göra den där framtiden verklig? Så jag började läsa fysik- och matteböckerna. Och sen gick jag ju då till Solna stadsbibliotek och läste de böckerna och sen Stockholms stadsbibliotek och sen blev det universitetsbiblioteket och innan man vet ordet av så då håller man på och forskar på Stockholms universitet och KTH. Jag doktorerar då på att simulera nervceller och hur minnet fungerar i hjärnan. Men jag var ju också nyfiken på allt det andra spännande jag läste om i den där science fiction. Vare sig det var raketer och hur man kunde bosätta sig i rymden. Över till metoder att göra att människan kanske tänker bättre eller koppla upp sig mot en dator. Så bland mina studier så skrev jag en del om det där. Och det gjorde ju att jag sen lyckas komma in då på det nystartade Future of Humanity Institute vid universitetet i Oxford. Så Future of Humanity Institute, målet där är att tänka på mänsklighetens långsiktiga framtid. Att se liksom, vart är vi på väg och kan vi ändra riktning om det är några dåliga saker? Kan vi komma på saker som gör att vi kan fatta bra beslut? Och när jag väl kom till Oxford så insåg jag, men this is the place to be. Här är, jag tänker inte lämna det här skrivbordet.
Nej, det fattar jag. Och om vi skulle gå in på det lite grann, och du pratar om att det är några dåliga saker. Kan du berätta om några saker som är risker för framtiden?
Ja, man kan ju titta på olika saker som kan gå snett. Liksom. Det finns ju saker som kan gå snett på individnivå. Man kan stuka foten, man kan ha en bilolycka, man kanske kan dö i en olämplig sjukdom. Det finns ju också saker som kollektivt kan vara illa. En del katastrofer är större. Det kan vara pandemier som drabbar stora delar av mänskligheten. Eller kärnvapenkrig som drabbar nästan alla och också har långsiktiga effekter. Och vi kan ju också tänka saker som är verkligen bokstavligt talat slutet för världen. Och vad vi på vårt institut har intresserat oss för väldigt mycket är den där extrema kanten, de där värsta katastroferna som påverkar alla framtida generationer. Antingen genom att det inte blir några, för världen går under, för att vi kanske råkar skapa ett svart hål som uppslukar jorden eller får artificiell intelligens som tar över och krossar allt. Eller gör att det bara blir en framtid som inte är någonting att ha, men olyckligtvis sen fortgår för resten av tiden. Så vi tittar på de absolut värsta tänkbara scenarierna, vad man kallar då globala katastrofrisker och existentiell risk. Och så gör vi dels forskning om vad är det som gör dem så dåliga? Vad kan vi säga om sådana här saker? För de har ju aldrig hänt i det förflutna, så det är lite svårt att samla data och evidens. Men också, vad kan man göra åt dem? Kan vi göra någonting som får artificiell intelligens att bli säkrare i framtiden? Finns det någonting vi kan komma på nu så att biotekniken ger oss bra saker istället för allt för mycket biovapen? Så det där är en stor del av vad vi forskar om.
Men ta exempelvis den saken som du nämnde här som är extremt aktuellt just nu, AI, artificiell intelligens. Vad finns det för worst case scenario där? Berätta lite mer dina tankar kring AI.
Vi var ju intresserade av AI och AI-risker långt innan det var coolt. Vi höll på att diskutera här på 90-talet då, där AI var ganska ute som fält. Men det kom lite från våra resonemang om att många av de kraftfullaste riskerna är så att säga självdrivande. En stor explosion är farlig om du är i närheten av den, men tillräckligt många mil bort och det är inte någon större fara. En sjukdom däremot, den sprider sig från person till person, kan bli exponentiellt värre. På samma sätt, ett krig är allvarligt eftersom det finns någon intelligens bakom krigförandet som kan leta upp dig om den är ute efter. Och artificiell intelligens innebär att vi förstärker och outsourcar vad vi människor kan, våra färdigheter och våra handlingar. Så en av insikterna vi hade var att om vi tar AI på allvar och antar att det faktiskt skulle lyckas och bli väldigt kraftfullt, då får vi något som dels kan användas för otroligt bra saker, men också kanske kan göra världen monumentalt mycket värre. Just genom att det är någonting som kan sprida sig, det är någonting som kan tänka igenom sluga strategier, och om det har fel mål, då ligger vi ju väldigt risigt till. Så det här började vi forska lite grann om på 90-talet, började fundera igenom frågorna. De flesta menar att AI går ju ingenstans, det är ju osannolikt att det skulle bli någonting. Men vårt resonemang var, ja, men om det är en liten chans för en stor katastrof så är det ju värt att man forskar rätt på saker. Det är ju möjligt att det här är ointressanta grejer, men i så fall kan du ju bara ligga och samla damm på bokhyllan. Visar det sig relevant så kan det vara en bra idé att förstå lite grann av riskerna av vad icke-mänsklig intelligens kan göra. Och det visades ju då 2012 att hoppsan, nu började saker fungera. Som någon som doktorerade på neuronet så kändes det väldigt konstigt att plötsligt blev neuronäten användbara. Det hade de inte varit tidigare. Tidigare hade det varit ett kul forskningsprojekt, men nu löser de problem som vi tyckte var svåra. Och sen började allting accelerera snabbare och snabbare, och plötsligt blev den där forskningen väldigt relevant. Den kunde inte samla damm på bokhyllan. Det blev något vi bara tog, springa till konferenser, diskutera med teknologer och företagsledare och politiker och försöka se, kan vi få någon rätsida på det här?
Och vad är riskerna då? Ta ett worst case scenario som ni har tänkt på eller som du har tänkt på.
Jag har tänkt på ett antal worst case. Det klassiska är att du har ett superintelligent system. Det är väldigt kapabelt, och det är också kapabelt att förbättra sig själv. För det kan göra ungefär allt vad duktiga människor kan göra. Men genom antalet att det är superintelligent så är det naturligtvis bättre än oss på att göra det. Så det kan egentligen göra sig så kraftfullt och intelligent som det önskar sig. Och nu har den fått ett mål. Låt oss säga, det klassiska exemplet är att tillverka gem. Men kanske ett mer troligt är att det ska göra att företaget som har byggt systemet, att det ska tjäna mycket pengar. Och den kommer att fundera ut ett antal strategier för att göra det här. En del av de här strategierna är inte särskilt snälla. Men om de tjänar mycket pengar, ja, då kommer man ju att göra det. Om det finns chefer på företaget som ska säga ifrån mot det här, så behöver man ju se till att de blir avskedade eller att ingen lyssnar på dem, eftersom man tjänar ju mer pengar om man har den här effekten. Så vad som inträffar i det här fallet, vare sig det är att tillverka gem eller tjäna pengar eller någonting annat, är att du får ett system som försöker skaffa sig mer kontroll över omgivningen och drar iväg det här företaget eller organisationen eller fabriken eller vad det nu är den styr för att maximera någonting. Och efter ett tag kommer man nog att säga, vänta nu, det här börjar ju gå snett, vi måste nog dra ur sladden. Men den är ju intelligent och har fattat att människor tenderar att dra ur sladden på mig om jag verkar farlig. Så antingen så döljer den det, för det är ju ett praktiskt sätt att genomföra målen. Eller så ser man till att människorna inte har en chans att stänga av det. Och sen fortsätter det här att accelerera. Du kan ju tänka dig allhanda motmedel naturligtvis, men om det här är smart nog så kommer den ha förutsett det här. Så när du försöker göra ditt motdrag så har den redan gjort ett motdrag mot det, och det gjorde det för en halvtimme sedan. Det här är det enklaste skräckscenariot. En del skulle säga, men inte det här lite handlingen i Terminator-filmerna? Det är det faktiskt inte. I Terminator-filmerna har du liksom ett stort datasystem som får ett dåligt mål och sen så ger det sig iväg och försöker förgöra mänskligheten på ett ganska ineffektivt sätt. Visserligen är det häftigt med atomexplosioner och stora robotar, men de är förmodligen inte bästa metoden att ta koll på mänskligheten. Vilket ju då är lite oroväckande. Men det finns ju andra scenarier. En del av dem är lite mjukare, till exempel att vi får AI-agenter som är jätteanvändbara. Alla har en AI-assistent. Det vore korkat att inte ha den, för de är så himla användbara. Och de är oftast pålitliga. Det är bara det att gradvis blir nästan allt vad vi gör i samhället skött av våra små AI-assistenter. Vi pekar ut ungefär vart vi vill gå, och de kommer på en smart plan. Och istället nu för den stora datorn med något dåligt mål, så har du istället ett hav av AI-assistenter som gör att samhället snabbt blir allt rikare, fredligare, allting ser ut att gå väldigt bra. Det är bara att en del grejer blir konstigare och konstigare, och när vi börjar oroas för det där, så vi använder våra AI-assistenter och visar att allting håller på att gå åt helt fel håll. Men vi har ingen möjlighet att ta kontrollen, för när vi försöker göra någonting så dyker AI-lobbyisterna upp, för det är alltid mot någons intresse att ändra på det här. De tekniska problemen är bortom vårt förstånd, och vi kan inte liksom använda AI-assistenterna för att lösa dem. Så i det här fallet så har du en situation där mänskligheten går åt något absurt håll som egentligen är baserat på någon godtycklig bit mjukvara någonstans. Och i det långa loppet så vi kanske överlever, men vi har inget att säga till dem.
Vi blir lite slavar till oss själva.
Exakt. Om du har sett den här filmen Wall-E, så har vi lite grann. Den parodierar ju moderna konsumtionssamhället. Liksom, att folk får vad de ber om, och det är ju att snabba bilar och god mat. Så de blir små fettblobbar som åker omkring på sitt rymdskepp. Men i praktiken är det robotarna som styr. Och det finns ju civilisationskritiker som säger, ja men vänta nu Anders, har inte du bara beskrivit modern kapitalism här? Inte det här vad företag redan gör? Och jag skulle inflika, ja, och stater. Egentligen är både stater, företag och annat, det är också en form av artificiell intelligens, fast de sköts utav människor och stora högar papper som organiseras om. Vi har skapat de här komplexa adaptiva systemen som i många fall gör saker som vi inte alls vill att de ska göra. Och då är frågan, går det här att kontrollera? Och det kanske är lite lättare att analysera när det är en teknisk grej, för där kan vi faktiskt titta i mjukvara. Det är lite svårare att titta i ekonomin och säga, men hur fixar vi att ekonomin inte går iväg exponentiellt snabbt åt något konstigt håll? Så det här blir ju också en väldigt jobbig tvärvetenskaplig fråga, för det är någonstans mitt emellan filosofi, mjukvara och när vi börjar tala om samhällen också, liksom samhällsvetenskap och ekonomi. Det går att hitta ganska många tänkbara scenarier där allt går åt helsike. Det finns ju också små scenarier, så vi har ju redan liksom problem med mjukvara som kanske innehåller olika former av biaser och vinklingar, vare sig det är rasism eller sexism. Oavsiktligt, det är inte så att programmeraren ville ha det, men vi tränade på fel sorts data. Vi får också kraftfulla tekniker som drönarsystem och autonoma bilar där vi har saker som är fysiskt farliga för oss, som nu kontrolleras allt mer av system som inte är människor och som kanske inte till fullo förstår vad vi är och vad som är viktigt i världen. Alla de här problemen går ju att studera och behöver studeras ganska noga. Problemet är att vi också håller på att implementera de här systemen. Många inom AI-branschen menar att det bästa sättet att lösa det här är att låta folk använda ChatGPT och Claude och alla de andra systemen, och så lär vi oss vad de hittar på. Och det är ju en del som är lite oroliga, för de testar liksom att fråga ut, ja, men hur gör jag ett biologiskt krigsmedel? Hur bra är de på att hjälpa till att göra brottsliga handlingar? Och så försöker man lappa och fixa det där när man kommer på att ja, det var lite för bra på att göra propaganda. Okej, men då försöker vi få ChatGPT att säga, nej, jag tänker inte göra propaganda åt det. Och så upptäcker andra sätt att lirka runt det här. Så vi håller på att lära oss väldigt mycket, men en del system kanske man inte har mer än en chans att få rätt.
Jag måste fråga dig, du har en amulett runt halsen.
Mm. Jo, det är en så här liten medicinsk tag då, en sån där rostfritt stålgrej. Och de flesta som bär såna här, de har ju det för att tala om för läkare då, om de hamnar på sjukhus, att de är allergiska mot någon medicin eller har epilepsi eller blöta sjuka. Min är lite mer annorlunda, för det är alltså instruktioner för att om jag är döende så ska de ringa ett nummer i Arizona och sätta igång ett cryostasis protocol för att frysa in mig i hopp om att framtida medicin ska kunna rädda mig.
Och berätta. Det här är också extremt intressant.
Ja, det hör ju egentligen ihop med just hur optimistiska är om framtiden. Det här kallas för kryonik, och idén är att om man inte kan bota någon från de sjukdomar de har i nuet, så kanske man kan frysa in personen och vänta tills den dag man kan tina upp dem och rädda dem från sjukdomen. Plus naturligtvis de skador man får av att frysa ner en person, för det är ju inte helt trivialt heller. Så det här är en idé som diskuterats ganska länge inom science fiction. Och på 60-talet började man göra den verklig då. Så man startar organisationer, och en del personer från 60-talet är fortfarande nedfrusna. Så att jag har då ett avtal med ett företag i Amerika. Jag har en livförsäkring som jag använder för att betala för det. Så att de tar då, ska frysa ner mig och sen bevara mig då. Ståendes i en tank i flytande kväve fram till den dag man kan fixa det här.
Okej. Okay. Och vad är det som faktiskt kommer att ske då? Vi säger om något skulle ske, man ringer det numret.
Ja.
Vad är det som händer?
Ja, i det bästa fall då så kan det här teamet komma över till sjukhuset och läkaren skriver under en dödsattest och säger, ora, Anders är stendöd. Illegal bemärkelse. Det här är ju en lite lurig grej, att bara för att någon har skrivit en dödsattest och förklarat att du är död, det är den juridiska grejen som betyder att nu kan man börja göra den här nedfrysningen. För man får inte göra det på en levande person. Men i praktiken är det ju det att död är en ganska utdragen process. Det är ju liksom olika organsystem och celler som dör vid olika tillfällen. Och man vill skynda sig väldigt snabbt. Så det är verkligen en kamp mot klockan. För ligger man där så börjar man ju sakta brytas ner. Så det är viktigt att först kyla ner cellerna så att livsprocesserna saktar ner. Inklusive de som då gör att kroppen själv börjar bryta ner sig. Sen vill man tillsätta ämnen som förhindrar då bildning av iskristaller. För ett av de stora problemen är ju det att om du bara fryser ner vävnader rakt av så blir det iskristaller som förstör cellmembran. Det är ju därför som bär och frukt som man fryser in ofta blir ganska så soggy när man tar ut dem i frysen. Det vill vi absolut undvika när det är ens egen hjärna som det handlar om. Så du vill tillsätta ämnen som gör att det förglasar sig istället. Istället för att bli vassa iskristaller så vill man egentligen att vattnet bara stannar upp och blir till ett glas. Det är lite trixig kemi med det där. Men när man väl har lyckats ta sig förbi den här kritiska perioden så kan man sen då sänka temperaturen gradvis. Man vill ju inte göra för snabb för då kan man spricka. Och till sist kommer man ner till minus 196 Celsius och där man då blir lagrad i flytande kväve. Och då sker i princip inga kemiska reaktioner. Allting sitter där det sitter liksom i ett nätverk av frysta vattenmolekyler. Och nu kan du i princip sparas hur länge som helst. Ja, i varje fall ett par hundra år eller så. Bakgrundsstrålning och annat sånt där är ett litet hot. Och det mer praktiskt är naturligtvis hur gör man en organisation som man vet håller igång i århundraden. Så ju kortare tid man är nedfrusen desto bättre. Liksom. Man är ju väldigt sårbar där. Men idén är då att man har ju gott om tid att vänta. Vi vet ju inte alls hur man skulle göra idag för att rädda någon som är nedfrusen. Men vi kan ju vänta. Tekniken går framåt. Och det här är ju det som är spännande, för det här är ju också ett utslag för framtidstro. Jag tror liksom att chansen att världen inte går under och att man utvecklar bra teknik i framtiden är ganska god. Vilket innebär att det är värt att göra. Andra skulle kunna komma till andra slutsatser. Jag har haft kul diskussioner med folk, både om de tekniska och medicinska sidorna av det här och hur mycket de bedömer olika sannolikheter. Och en del skulle säga att det här är inte värt det för mig. Det är bättre att spendera pengarna på en god middag eller ge till svältande barn eller så. Medan andra säger att det här är uppenbart rationellt att göra. Så att det finns blandade meningar. Det är en chansning så att säga. Och jag föredrar ju att ta mig till framtiden genom att inte dö. Föredrar ju liksom hålla mig vid god hälsa och undvika att bli överkörd.
Sjukt spännande. Sjukt spännande. Och vad kostar det här då?
Så en nedfrysning är ungefär $100,000. Så att det är det du betalar då via livförsäkringen. Sen, jag är ju då en snåljåp och akademiker, så jag har ju bara betalat för att frysa ner huvudet och resten av kroppen inte så mycket att hurra för. Så jag hoppas ju då att om jag blir upptinad så är jag antingen virtuell i en dator eller så har jag fått någon cyborgkropp. Det är ju det troligaste sättet jag får en tvättbredd mage på. Inte att jag går till gymmet utan att jag hamnar i en avlägsen framtid där man kan bygga den. Vill man betala mer då, jag tror ungefär $150,000, då är det liksom hela kroppen nedfrusen då. Jag har en del kompisar som menar att ryggmärgen verkar spela roll och vi börjar ju misstänka att mikrobiomet spelar roll. Så det kanske är en smart idé att spara så mycket som möjligt. Men jag har andra vänner som säger att det är ju bara hjärnan som spelar roll, du måste bevara den perfekt och då kanske vi kan använda den här inplastningsmetoden istället som konverterar liksom till ett solitt stycke plast och sen så kan vi slicea upp och scanna den i framtiden. Och det är ju möjligt. Det är ju en bra fråga om det där är bevararens identitet, om det kan fungera. Så det blir livliga diskussioner naturligtvis om det här.
Men hur känner du det där på riktigt? För det är ju en sak att göra det. En sak att säga så här, jag gör det. Men sen är det väldigt spännande när du får ta ett avgörande beslut för det.
Ja.
Hur gammal är du idag?
Så idag är jag 51 år gammal.
Ja, men vi säger så här att du är 86 år gammal. Mm. Och sen så får du reda på att du kommer nu inom ett år så kommer du antagligen inte leva längre.
Mm.
Du har ett år kvar. Men du vet att du kommer sakta, det här året kommer bli ett tufft år.
Mm.
Och då får du välja där. Ska jag göra det här nu, klippa det här ett år tidigare och kanske ha sannolikhet att vakna upp? Eller ska jag liksom vänta ut till jag är halvt liksom söndertrasad och med större sannolikhet har tuffare att bevara med framtiden. Mm. Kort och gott, du tar självmord ett år tidigare.
Ja, jag tror ju det att det där är ett jättebra sätt att formulera problemet. Du har vad man inom den forskningen om hälsa talar om ett quality adjusted life year. Du har en quality att spela med. Och du kanske kommer att få en hel hög quality som kryoniken funkar. Eller så får du ingenting. Det är bokstavligt talat ett sorts spel. Förutom naturligtvis att du också kommer att uppleva att det här blir ett tufft år och så vidare. Jag skulle ju mena att men vet man att man inte har någon tid kvar, då är det ju självklart att då ska man bara frysa ner sig. Har man ett år, då är det förmodligen att sätta sin affär i ordning, ordna ett riktigt bra party för kompisarna och sen utanför då typ den schweiziska dödshjälpskliniken då bredvid kryonikbolaget. Jag tror att det är ungefär där, så jag skulle göra. Jag tror ju att potentiellt det finns jättestora möjligheter. Men jag har vänner som inte tror på kryonik. De skulle mena att chansen är i stort sett noll. Så att man får försöka leva så länge man kan. Man kan ju hoppas på något mirakel under det där året. Men nu går ju medicin inte framåt så himla snabbt för de flesta, så att det är nog ganska rationellt att lägga av åtminstone någon gång på senvåren i det här hypotetiska året, om man får liksom reda på den dåliga nyheten på 1 januari. Men det finns ju de som är jätteentusiastiska för framtiden. Som du nog märkt så tänker ju på en del radikalt stora framtider där vi kanske med hjälp av bioteknik inte åldras. Vi bygger ut våra hjärnor så vi kan tänka större tankar. Vi kan uppleva djupare och starkare känslor och dessutom göra det för evigt och kanske multiplicera oss. Den entusiasten skulle ju säga, men vänta nu här, det där låter så himla bra, så även om chansen att det här funkar med nedfrysning är jätteliten, så är det fortfarande bättre än de där 20-30 åren jag har kvar. Jag borde kasta min närmsta frys. Det verkar också ganska korkat. Och skälet är såklart att chansen att den där frysen faktiskt funkar är väldigt låg, och dessutom är vi ganska osäkra om framtiden. För det finns en annan viktig sak, det är ju att ha en viss mått av kontroll över ens liv. Och är man nedfrusen, då har man noll kontroll. Det är alla andra människor i världen som bestämmer hur det går för en. Så länge man lever kan man tala för sin egen sak. Lite grann kan man göra efteråt. Man kan ju lämna efter ett testament eller en chatbot eller något liknande som argumenterar för vad man vill och vad man har för preferenser. Men det ligger något viktigt i att vara aktiv och vara med i världen. En annan sak jag påpekar är ju ofta att försök visa vad en hygglig människa framtiden faktiskt vill ha igen. Plus dessutom, om du försöker reducera risken för katastrofhot, det är inte bara att du framstår hygglig, du har också mindre risk att världen går under medan du är djupfryst. Det finns ju många fler saker i livet än bara så att säga varje livsögonblick. En kritik många har är ju till exempel att om jag fryser in mig så blir jag upp till den framtiden utan vänner och familj. Det är ju förfärligt. För många är det mycket mer skrämmande än alla de medicinska sakerna som kan tänkas gå fel eller att framtiden är mörk. Just ensamheten är otroligt mycket kraftigare, för vi är sociala djur. Och det vanliga kryoniksvaret är såklart, se till att vänner och familj också har skaffat kryonikkontrakt såklart. Men jag tror en annan viktig grej är att vi ska erkänna att vi är sociala varelser. Det är viktigt att vi bygger upp de här strukturerna kring oss som vi tror kan fortsätta in i framtiden. Det är ju också ett viktigt skäl till varför vi inte vill att världen går under. Vi har en massa preferenser om framtiden. Och i många fall handlar det om att det inte bara att våra barn ska få en bra värld, utan att vi vet att de vill att deras barn ska ha en bra värld. Och vi har startat projekt, vare sig det är institut eller bygga katedraler, som vi hoppas stå kvar väldigt länge och imponera på folk. Vi har ofta väldigt mycket preferenser över framtiden och vi är inbäddade i det där. Och detsamma gäller ju förflutna. Vi har ju väldigt mycket historia, och är man akademiker så spenderar man ju ofta med näsan i böcker av gamla döda människor som säger ibland intressant och visar saker, och ibland känner man, vänta, det här är min broder, det var att han levde för 2000 år sedan. Så den här inbäddningen tror jag är väldigt viktig. Det är ganska lätt när man håller på att tala om mänsklig förbättring och kryonik och teknik att vi fokuseras på en enda individ. Och visst är det ofta viktigt att man står upp för sina rättigheter som individ. Men vi är också inbäddade och vi vill att våra samhällen och strukturer och kulturer ska kunna utvecklas på ett bra sätt.
Men du, det har varit helt magiskt att ta dig med verkligen. Jag får verkligen bjuda in igen, för jag har ju en hel A4-grej med frågor som vi inte ens har pratat om faktiskt. Och det känns som om, är det någonting som kommer vara relevant för framtiden, är det just framtiden.
Ja, det lustiga är ju att den blir ju inte mindre ju mer tid som går. Det är ju väldigt trevligt. Liksom. Vi har inte någon deadline att nu är mängden framtid ett år mindre. Tvärtom, det känns ju som för varje år som går så blir framtiden dubbelt så stor.
Jag måste bara fråga några frågor kring det. Jag hade ju med Max Tegmark förut. Mm.
Jo, han är ju också väldigt bra på multiversumteorier.
Jag antar att det väntar dig också.
Jo, varså. Vi är med liksom för Swedish Mafia. Det är alldeles för många svenskar inblandade i den här forskningen just om mänsklighetens långsiktiga framtid.
Men jag tänkte bara fråga så här, du då som är så, du är verkligen motiverad att försöka leva så länge som möjligt, för att det vore ju tråkigt att leva kortare. Och sen också är det ju så tråkigt där att när människan kanske någonstans är på sin topp i kunskap, att man då ska behöva checka ut. När det har tagit väldigt många år, man har lagt väldigt mycket tid och energi. Så här, men vad äter du? Är det någonting som du inte äter? Är det någonting som du försöker göra? Vad tar du för supplements? Är det liksom några saker som du sa? Men där, exempelvis David Sinclair var med i podden förut och han pratade väldigt gott om, han är inne på mycket på livsförlängning också, men han fick mig att börja ta NMN som ska vara väldigt bra.
Mm. Jag är ganska tråkig när det gäller liksom livsstilsråd. Jag försöker äta hälsosam mat och röra på mig. Det är inte alltid det lättaste, för jag är akademiker och det finns väldigt goda college-middagar. Liksom, att avstå från att röka är ju rimligt, dricka måttligt, helst inte alls. När det gäller kött och sånt där, så jag drar mig åt ett ganska vegetariskt håll, då, även om jag gillar fisk. Men det är mer för etiska och hälsoskäl. Men det är, liksom, det är praktiskt. Det är inte allt för komplicerat. Det är jobbigare att vara vegan. När det gäller supplement så äter jag inte något jätteradikalt. Jag tar lite metformin. När det gäller liksom enhancers, ibland så tar jag en väldigt liten dos modafinil liksom, när jag verkligen behöver vara på en viss dag. Men annars är det ju att jag tar mig igenom dagarna som de flesta, sörplandes kaffe.
Och naturligtvis... Men modafinil, är det typ som koffein eller?
Det är lite starkare. Det är ursprungligen en medicin som utvecklas mot narkolepsi. Så den får dig att hålla dig vaken när du är vaken. Men den har kognitionsförbättrande effekter då. Den, i liksom en rätt dos så känner man att man inte bara har mer drive utan också kan hålla fler saker i huvudet samtidigt. Det intressanta jag märker av där är att också när jag blir äldre så bryter min lever ner den långsammare, så jag kan ta mindre och mindre doser, vilket är bra och sparsamt. Men rent allmänt är det att jag tror livsförlängande preparat, vi har ännu inte kommit till riktigt den punkten där det finns något som är superklart att rekommendera. Men vi kommer förmodligen att få det ganska snart. Så att jag är rätt hoppfull att vi kommer att få bättre metoder. Men för närvarande är det liksom en massa av de här no-brainer-grejerna ska man göra. Och det är ju förvånansvärt ofta man inte gör det som egentligen är helt uppenbart att man borde göra. Jag är alltid fascinerad när jag sitter där och kommer på fantastiskt bra argument mot att gå ut och motionera. Så en annan del av min hjärna sitter liksom då med papper och penna och antecknar där och funderar, kan jag skriva en artikel om det här?
Jag fattar. Superintressant. Jag ska kolla upp metformin. Metformin heter det.
Ja. Det finns ett spännande forskningsprojekt att just testa det på friska. För man har gjort använt metformin naturligtvis för folk med diabetes. Och där har det ju fungerat väl. Men det har också fungerat väl i testgruppen. Det har liksom sett ut som det har haft reducerat risken för åldrande sjukdomar hos de friska testmänniskor. Så det, nu borde man göra ett ordentligt interventionstest. Problemet är förstås det att det här är ju en generisk medicin, så det är inget medicinbolag kommer att tjäna pengar på det. Och det är fortfarande dyrt att göra en studie, så det är lite grann i limbo, vilket är helt absurt. För det här kan, om det funkar så är det ju en riktig folkhälsogrej. Om det inte funkar kan det vara bra att veta att vi inte ska slösa pengar på det.
Men är det då att du tar lite varje dag, eller?
Ja, där tar jag en standarddos. Jag tror det är 1000 milligram. Då. Det är liksom, det är en ganska enkel molekyl. Då. Den är billig och enkel. Men rent allmänt så tror jag det viktigaste för att egentligen kunna leva ett gott liv, det är att vara framåt. Du har något att se fram emot. Du vill ta dig till framtiden. Du vill överleva. Du försöker undvika risker och du bryr dig. Jag har sett alldeles för många människor som liksom känner att de inte bryr sig, och då börjar de snabbt tackla av. Det är ju när du hoppar ur sängen på morgonen och känner att nu finns det saker att göra här. Vare sig det är nu jag skriver en vetenskaplig rapport eller spelar ett dataspel, vad tycker du? Så det där driven är viktigt att satsa på. Och känner man inte den driven så får man börja leta efter, vad är det jag egentligen bryr mig om? Vad är det som är meningsfullt och viktigt? Och återigen, vi är inte bara individer, vi är inbäddade så att säga, en väv av relationer. Vi är en del av en civilisation. Och ganska ofta är det rätt skönt att känna, jag ska inte tänka så mycket på mig själv här, men det är viktigt att den här civilisationen lyckas.
Du, stort, stort tack att du kom hit. Det var så himla spännande att prata med dig. Om det är så att man skulle vilja komma i kontakt med dig, går det att göra på något sätt?
Ja, det finns på LinkedIn och Twitter och lite varstans. Jag är nog ganska lätt hittad på nätet.
Du, magiskt. Du, stort, stort tack, Anders.
Ja, det här är jättekul. Jag gillar att babbla.
Ja, nej, super, super intressant. Jag tackar verkligen jättemycket att du var med. Stort, stort tack, Anders Sandberg.
Tack så mycket. Framgångspodden with Alexander
Prolaros. Ja, det här var så spännande avsnitt alltså. Wow. Jag är så taggad också på att ta det här metformin. Det ska jag faktiskt kolla upp mer. För jag har hört han prata om det nu, men jag har hört någon annan nämna det för mig förut. Att det är väldigt, väldigt bra. Så att 1000 milligram metformin per dag, det låter inte helt fel för att leva längre, metformin. Men du, stort tack att du lyssnade på det här. Jag måste bara bjuda in den igen. Det var ju bara hur intressant som helst, eller hur? Är det så att du gillar det här får du jättegärna dela det i sociala medier. Det uppskattar jag jättemycket. Ta hand om dig så himla mycket. Ha det bäst. Hej då!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.